Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Hej allihopa och hjärtligt välkomna till våran podcast Kulturbarnen med mig, Ida Tirén, författare och ja, historiestudent nu faktiskt.
Wow! Ja. Och med mig Pontus de Wolf, musikproducent och lifehack artist.
Lifehack
of the year artist. Kanske.
Ja. Okej, kanske det. Och ja. Välkomna allihopa till våran podcast. Ja. En mysig timme av vår terapi för kulturarbetare och andra intresserade.
Mm. Ja, precis. Mycket trevligt.
Ha, hur är läget med dig då, Pontus?
Det är fint. Det är ju lördag. Vi spelar in lördag för att på söndag, alltså imorgon då, vår tid, så fyller jag år. Och
grattis.
Då har jag fullt upp och träffar folk. Det är roligt när man fyller då 42 och är inom det musikaliska, så är ju de flesta av mina vänner är antingen nykterister eller turnerande clowner liksom. Så att jag får inte ihop någonting kvällstid.
Nej, just det.
Förr fick jag det för att jag DJade själv. Så då var det så här, klubb. Och råkar ni minnas att jag fyller år så kom då. Liksom, ja. Att man var någon slags, okej, att så här, ja men klubben är full. Då är det här festen är för mig. Liksom.
Just det.
I mitt, till min ära. Men nu blir det fullproppat på dagen istället. För nu träffar jag folk på dagen.
Ja, precis. Man är liksom, jag har märkt det. Det är lättare att få folk att komma på dagen. Har jag märkt också.
Precis. Hur mår du?
Det är bra. Jag har precis haft besök här då på dagen av en kompis. Med barn. Och ska faktiskt iväg ikväll också till en annan kompis med barn. Jag har insett faktum. Det bästa för mig är att umgås med andra människor som har barn i samma ålder. Och i och med att jag fick barn ganska tidigt så är det ju ofta folk som är lite äldre än mig. Så jag har insett nu att mitt öde är att umgås med ett gäng 45-åringar typ. Och för att alla i min egen ålder, mina kompisar, de har ju så himla små barn. Så det är ju hopplöst att försöka göra någonting. För att då är det som att de springer bara. Och grejen är att jag märkte det, tänkte på det idag, så att för nu är min dotter sedan 10, så att hon sätter sig någonstans och håller på med någonting. Ritar eller spelar eller kollar på någonting. Liksom.
Just det, även när ni har folk hemma då?
Ja, om inte de kommer igång och leka, liksom, sätter hon sig någonstans. Och bara för några år sedan så var man tvungen att underhålla barnen hela tiden. Och när man umgås med folk som måste underhålla ett barn samtidigt, alltså bless their heart, det är jättekul att se mina vänner, men man blir ju typ mer trött av det. För att man har så här halvkonversation hela tiden. Alltså man nästan har en konversation. Men man måste typ hålla också två spår i huvudet, vilket jag tycker är jättesvårt. Att man ska både bli avbruten hela tiden och sen kan man komma tillbaka och så har man nästan en konversation och så blir man avbruten av barnet igen. Och då är det så här bättre att bara, nej men nu ska vi bara leka med barn. För då är man i alla fall fokuserad på det. När man är som att man ska både umgås med en vuxen och ett barn samtidigt. Det är ju jätteutmattande. Så att jag har liksom kommit ur det där lite grann. Konstant avbruten livet liksom.
Jag fattar.
Så att jag inser att det är lättare att umgås med folk som har barn i lite mer samma fas. Typ, som faktiskt klarar sig lite själva och sådär.
Ja, kanske roligare för barnen också. Som sagt.
Ja, det är ju det. Ja. Precis. Min dotter är ju alltid så här, varför är alla andra barn 3 år typ? Som vi umgås med. Så nu har jag bara sagt, nej men jag får hitta vänner.
Världsbild.
Så jag får hitta en vänner som är, ja precis. Så det ska jag göra ikväll, umgås med folk som är lite äldre än mig och som har barn i samma ålder. Så det känns
trevligt.
Bra.
Ja. Jag kommer in från det vackra vädret. Om man är så här, liksom konsertarrangör som jag är, så märker man ju att det säljer ofantligt dåligt när det är bra väder. Så det, då kommer liksom...
Ah.
Så det, det kan vara liksom en barometer som jag tycker är ganska intressant. Att folk tänker mycket mer på här och nu när det är fint väder. Så även jag. Men jag har varit och gjort mitt lifehack, mitt kanske bästa lifehack som jag har så här återupptäckt lite grann. För jag köpte en vinylspelare till min studio här i vintras. Dels för att det är kul att liksom sampla grejer i teorin. Men också att det är väldigt skönt för mig att ha liksom ett flöde av musik pågående hela tiden. Det är ju ganska mycket under ens musikarbete som producent som liksom går åt till att man ska typ bouncea filer. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att man liksom gör typ en MP3 av en hel låt. Alltså när man spelar in så har man jättemånga kanaler med mängder utav ljud.
Aha.
Och sen ska man liksom mixa ner det, kallas det. Alltså att man gör en färdig fil. Ungefär som när man så här gör en PDF, att det är liksom det färdiga.
Men vad är bouncea? Vad i processen är bouncandet?
Det är, alltså man gör när man gör liksom en master, när det ska skickas iväg till ett skivbolag eller till Spotify eller sådär. Då blir alla de här mängderna av instrumenten, då har man mixat ner det till liksom ett stereospår som är det som du får. Men sen så gör man det också under processens gång väldigt många gånger för att man så här vill ta med sig hem och liksom provlyssna hemma eller i hörlurar, eller man vill skicka en demo någonstans. Alltså man ändrar ju många, många, många gånger. Någon är så här missnöjd med sin sång eller det är för mycket bas eller sådär. Man försöker liksom få second opinions hela tiden. Och eftersom möjligheten finns i den moderna digitala liksom musikvärlden så blir det att folk ber om nya versioner hela tiden.
Aha, så det är det som är själva bouncandet då, fram och tillbaka av de här MP3-orna.
Ja, bounce är att man gör en liten MP3 eller en WAV-fil och sen så skickar man den.
Så, som är då delbar, så att säga.
Precis. Men det, ja, åter till vinyl då. Då har jag börjat återupptäcka Kulturhusets kulturbibliotek där man kan låna vinylskivor.
Aha, kan man låna? Aha, jag visste inte att man kan låna vinyl. Okej.
Ja, och det är så himla... Alltså, de har ett arkiv på över 40 000 skivor.
Åh, herregud.
Som man liksom kan... Man går in och lånar... Eller man kan reservera då via hemsidan och så hämtar de. Och så får man hämta det efter någon dag, liksom. Alltså de plockar upp tåten.
Jag passar på att tipsa att här i Bagarmossen där jag bor, a.k.a. kulturarbetarnas samlingsplats, så är det en kille som ska starta en vinylbutik, vinylskivbutik.
Ja, jag såg du skickade det till mig.
Ja, så att det kan berätta jag tipsa lyssna om. Liksom jag vet inte mycket mer än så. Jag såg att han la upp i lokala gruppen på Facebook att, liksom, att de ska starta en grupp eller en butik, så att han köper in just nu mycket från 60-70-talet och sådär. Så att om man har grejer man vill ha med, så finns det en kille i Bagmossen som gärna köper. Och det kan ju vara kul att gå dit också sen då, om han väl öppnar. Jag vet inte när exakt. Men
det är ju världens samlingsmarknad och liksom... Alltså folk gör ju... De flesta som har ett sånt där... En vinylbutik, de är ju liksom tradar typ vinylskivor på nätet och lägger upp på auktioner och sånt där. Man ser det, de som jobbar i stan som har skivbutiker, de står ofta bakom kassan och liksom köper-säljer. Alltså som tradare liksom.
Som daytrading på aktier ungefär.
Ja, alltså det är rätt stora, men det är bara de som har tid med att göra det.
Och jo, såna här, det är klart.
Hemmasittare. Det är ganska speciellt. Men sen så har de ju då uppe i biblioteket så har de liksom en best of-hylla, eller vad man ska säga. En
sån här
A till Ö. Så dit brukar jag gå. Och då, det är väldigt nya grejer. Idag lånade jag liksom Björks senaste. Kommer inte ihåg vad den hette exakt. Men, och den kostade liksom så här 700 spänn på Bengans.
Oj!
För att den är...
Oj!
Det släpps nästan bara... alltså all ny vinyl kostar nästan så här 500 till 1000.
Oj.
För att de bryr sig bara om att, alltså dels är det inflation, det har blivit dyrt och så vidare, och import från UK ska vi inte tala om, för att man betalar så här tull på Och svenska kronan och ditt och datt. Men det är liksom bara värt för dem att släppa på formatet vinyl om det går att sälja för jättemycket. För att det är liksom, säljs fortfarande ganska små kvantiteter av de flesta.
Ja, jag fattar.
Men så då känns det ju som att jag... För jag brukar ju handla på Bengans och Pet Sounds och så. Men det här känns ju som att jag kommer hem och har sparat 1500 spänn då.
Oj.
När jag liksom har lånat. För att man får ju samma liksom så här ha-kick. Och det märker jag på Lynn, min son, också när vi går på bibliotek. Att så här, en kasse med böcker, det är lika mycket värt som att vi har gått och köpt det.
Mm.
Alltså han tycker det är lika häftigt att så här låna. För att det är den här kicken av att säga, åh, nu har jag den här. Och sen ska man ju så här vara sanningsenlig. Att vissa skivor lyssnar jag bara på kanske 2-3 gånger.
Mm.
Ja, nej, men så det var, det var mitt välmående för idag.
Jo, alltså på det här med att bouncea filer. Jag tänkte dela med mig lite var jag befinner mig i min bokprocess just nu.
Ja,
och det knyter
spännande
an till det här med pdf och sådär. För att jag vet inte, jag har nämnt det tidigare i podden, men jag tycker det kan vara intressant för att kanske finns några som skriver eller i alla fall som läser som är intresserade av processen. Och den här boken som jag håller på med nu, som då fortfarande inte är official vad den handlar om, den har jag hållit på med nu i snart 3 år. Och jag har haft idén i 10 år, men jag ville bli klar med min förra bok först, så att jag gjorde klart den. Och sen började, samma dag som jag var klar med min förra bok, började jag med den här. Så det var typ så, februari för 3 år sedan, under pandemin då. Eller precis innan pandemin var det, för jag höll på med det. Ja, innan pandemin var det. Och det höll på med nästan heltid, eller liksom varje dag sedan dess typ i princip. Men då har jag kommit väldigt långt. Först var det väldigt mycket research. Och det kan jag förklara mer om senare. Allting kommer inte komma i den här boken, men det kommer användas på annat sätt. Så jag ska förklara det sen när det blir lite mer officiellt. Men själva skrivandet på den här boken då har jag liksom hållit på fram och tillbaka. Och först skrev jag det på ett visst sätt, och sen hade jag möte med mitt förlag i höstas, och så bestämde vi att vi skulle skriva det på ett litet annat sätt, för jag var inte helt nöjd med... Det liksom lyfte inte riktigt materialet till...
Aha, rent stilmässigt liksom.
Från en kronologisk struktur till en liksom annorlunda struktur som inte är helt kronologisk. För jag kände mig själv inte nöjd. Alltså, allting fanns ju på plats. Väldigt omfattande research. Nu fanns allting där och jag visste nu äntligen vad jag skulle berätta. Vilket tog sin lilla tid. Men sen betyder inte det att det är en roman. Bara för att man har en berättelse. Och hur gör man det till konst? Ja, men då valde jag att ta ett annat grepp där jag liksom ringar in en kortare period. Det blir kul att lyssna på i efterhand för de som har läst boken sen. Kanske, men då kanske någon lyssnar på det här och tycker det är intressant. Men då valde jag en kortare tidsperiod som boken utspelar sig och som blir flashbacks då. Det som tidigare var liksom, kronologiskt. Så man får reda på historien fast på ett annat sätt. Liksom, den vävs fram på ett annat sätt istället för att bara vara kronologisk. Så det har jag kämpat med de senaste månaderna. Hitta ett sätt att göra det här naturligt och få det att flyta på. Men nu tror jag att jag har börjat hitta att allting mer och mer börjar finnas på rätt plats och sådär.
Det gäller att springa med liksom.
Ja, precis. Men jag skriver om hela den här ramberättelsen också för att verkligen få till det här. Så att jag har gjort ett ganska omfattande omarbetning. Men så nu börjar jag tycka att allting är på plats. Och nästa steg kommer vara då att jag ska bara köra igenom texten med min textgranskning och liksom få texten att lyfta, alltså göra den mer enhetlig rent språkligt och liksom lyfta upp den till en mer kanske poetisk nivå istället för att bara så här prosaiskt berätta vad som händer, utan jag vill jobba med språket och göra det mer konstnärligt liksom. Men först måste jag bara få allting på plats, jag vet vad jag ska säga, och sen kan man ju börja leka med det mer, i alla fall i det här fallet, den här typen av bok jag skriver nu. Det beror på vilken sorts bok man skriver. Det här är liksom, bygger på verkliga händelser, så då måste jag ju veta allting först, sen kan jag fucka ur. Men hittar man på det själv kan man ju skriva as you go liksom. Jag har inte den friheten riktigt, för det bygger på riktiga människor och sådär. Men det intressanta nu då är att jag processen de senaste veckorna har verkligen varit parallellt med att jag också pluggar då på heltid och jobbar med kulturrådet, så att jag har haft ganska mycket att läsa och skriva. Men då blir det rätt bra, för då tvingar jag verkligen mig att jag vill jobba med min bok, så då prokrastinerar jag de här andra sakerna och fokuserar på boken istället för att prokrastinera boken och göra andra saker. Så det är bra. Men det intressanta då är att jag håller på att lägga över från min dator. Jag använder ju Scrivener, som jag har berättat tidigare, det programmet att skriva i. Och jag älskar det här. Jag har använt det i över 10 år. Och det är fantastiskt tycker jag. Det är utformat för författare specifikt. Men alla kan ju använda det till allting. Men det är ett väldigt bra skrivprogram. Så skriver jag i det. Och sen så för jag över det här till en pdf. För att jag ska, och så lägger jag in det på min iPad. Och så läser jag igenom det där för att se hur det ser ut. Liksom. Istället för att skriva ut det varje gång så ser jag liksom hur det ser ut. Man får en annan känsla när man ser på ett annat sätt. Då ser man plötsligt det som en bok. Liksom. Och hur ser det ut på sidan?
Om man bara,
liksom,
man bara copy-pastar text så kan det bli helt knas i något annat program. Liksom.
Ja,
att det hoppar runt och...
Ja, och framförallt nu då när jag jobbar med struktur för att få en bra rytm, i och med att jag har jobbat så mycket med att montera om texten, då behöver jag ju se lite grann hur den ser ut när den nu är så. Aha, är det här kapitlet skit? Blir det kapitlet alldeles för långt? Ja, då ser man ju det när man bläddrar liksom. Man ju känslan för rätt snabbt. Det får man ju inte samma när man sitter och scrollar på datorn. Så jag, nu jobbar jag mycket med att här, få till kapitlen liksom. Sen ska jag sätta mig ner och jobba med texten, liksom.
Ja.
Men nu är det mer så disposition och rytm och sådär. Så då är det väldigt intressant att sitta där fram och tillbaka. Så att varje dag så gör jag precis det du beskriver. Alltså jag skickar en pdf till min iPad, sätter mig och går igenom den, lägger in anteckningar. Sen dagen efter får jag skriva in anteckningarna i datorn och sen så gör jag en ny pdf och så sitter jag tillbaka. Så höll på fram och tillbaka nästan varje dag nu i senaste veckorna. Så det är lite som det du beskriver med MP3-orna.
Ja.
Att man liksom vill höra det samlat, typ, istället för alla de här spåren och sånt, så vill man liksom höra hur låter det här i mina vanliga hörlurar som en låt. Ungefär så är det ungefär jag gör. Fast...
Ja, nej, men det går ju liksom, även du kan ju skicka väldigt många fler. Alltså förr var det ju mer kostsamt om man skulle säga, kan du printa en kopia åt mig så ska jag provläsa över helgen. Exakt. Det görs ju i en handvändning nu och det kanske kan bli lite många, alltså... Lite väl många kontroller kanske. Inte vet jag. Du kanske inte skickar ut den sådär ofta.
Nej, ingen har läst. Eller, mitt förlag har ju läst några versioner. Och sen har jag bett min granne som är poet. Han har läst typ 30 sidor. Ja, det sa jag. Men ingen annan har läst. Så att jag sparar mina läsare till sista sekunden. Alltså det kanske jag sagt förut också, som jag upprepar. Att jag vill verkligen utnyttja... ett par nya ögon. Du kan bara läsa en bok första gången en gång. För då kommer ju med ingen kunskap. Andra gången du läser boken så har du ju redan mycket förkunskap. Och då kommer du ju stoppa in fill in the gaps själv. Och man vill ju... En vanlig läsare kan ju inte göra det. Så man vill ju, utnyttja fräscha ögon. Just det, mina föräldrar har också läst lite olika versioner. Så de är redan lite sumpade typ. För de har redan förkunskapen. Så de har inte riktigt den här färska blicken. Så jag kommer vänta ytterligare några månader innan någon kan läsa. För jag tror att om några månader tror jag att jag kommer bli klar. Jag ska till Sigtuna stiftelsen utanför Stockholm. Det är sån här, jag har fått ett stipendium att åka dit. Tyvärr inte några pengar, men jag får bo gratis där och ha hel pension i en vecka. Det är ett sån här research stipendium, Ekman stiftelsen heter det. Så då ska jag dela upp det. Så jag ska åka några dagar nu. Vid sportlovet när min dotter ska vara med, hennes pappa kommer till henne, ska vara med henne från USA. Och så då passar jag på att åka iväg några dagar, och sen så har jag några dagar i juni också, då tror jag också han ska vara här. Så att då hoppas jag, mitt mål är att de 3 dagarna ska vara så här sista touchen och sen ska jag skicka. Så att kanske om du får ett mejl i mars, Pontus, hej, vill du läsa min bok? Då vet du.
Underbart.
Om någon annan som lyssnar vill vara testläsare, får ni jättegärna höra av er. Men man måste ge feedback. Man kan inte bara läsa. Man får,
ett professionellt utlåtande ska du få. Ja, jättegärna. Mm. Det är klart jag gör det.
Tack.
Det är intressant med form och liksom vara beständig i sina karaktärer och stil och sådär. Jag snubblade över ett spännande sånt exempel nu i veckan. För uppmärksamma och trogna lyssnare så minns de kanske att i avsnitt 65 i fjol så pratade jag lite om Nalle Puh och upphovsrätten och public domain.
Just
och det tycker jag är väldigt spännande. För då hade ju liksom det hade gått 95 år då sen Nalle Puh publicerades i USA. Så då får man göra liksom vad som helst med den karaktären. Och nu i år så har de liksom, eftersom det har blivit 2023 så slår det in då en massa nya verk, eller nya gamla verk som faller inom det här public domain-ramarna. Alltså att de blir fria för användning för vem som helst. Att liksom, nu kan man, till exempel så Virginia Woolf, hennes To the Lighthouse har blivit fri nu. Så den kan man liksom skriva om och göra parodier på och släppa egna utgåvor och sånt där. Och liksom claima alla pengar. Man behöver inte betala royalties till någon liksom gammal släkt eller så.
Okej, bra veta.
Här, ja, precis. Men det här har liksom döpts till Public Domain Day och inträffar då 1 januari varje år.
Aha.
Filmen Metropolis, den här gamla dystopin också, en stumfilm.
Ja, ja, ja. Ja. Mm.
Ja, den får du nu göra vad du vill med. Alltså du kan göra liksom, redan Queen hade ju med liksom bitar av den i sin Radio Gaga-video, minns jag, från 84, men då fick de betala. Nu får du, Ida Therén, göra vad du vill med den.
Men kanske man ska passa på. Jag har faktiskt sett den på museum. Jag vet inte om det var i Berlin eller i Stockholm. Cool. Jag har sett den på något museum, tror jag. För den hade på någon så stor bild. Okej, okay, ja, intressant.
Ett häftigt verk. Karaktären 3PO från Star Wars är ju lite plockad därifrån. Den här guldroboten är liksom en förebild.
Okay.
Men det är så kul att prata om kultur. Men det var inte den som jag skulle prata om. Utan det kanske största verket som blev fritt i år är de sista historierna om Sherlock Holmes.
Mm-hmm.
För att det är en lite speciell grej. För att när Arthur Conan Doyle skrev ju Sherlock Holmes berättelse under väldigt, väldigt lång tid. Så att en del av dem har liksom varit public domain ett tag. Det är därför vi har sett väldigt många adaptioner.
Just på tv och sådär. Ja. Mm. Hans, det var också en av hans dotter, va? Eller något sånt där. Eller systerbarn eller vad det var. Alltså, var det inte
Enola Holmes kom härom året. Ja, precis. Den var lite special. Men det fanns de här Hound of Baskerville och En studie i rött. Alltså de kom redan 1887. Var liksom En studie rött och hans första historia. Och sen så höll de på fram till liksom hela början av 1900-talet. Men sen hände någonting, nämligen första världskriget. Och där förlorade Arthur Conan Doyle sin son och sin bror i kriget. Alltså de gick bort. Så att, efter det så var han liksom en mycket mjukare författare. Alltså han gick igenom det här traumat och liksom blev intresserad av att skildra Sherlock Holmes på ett annat sätt. Och fram till dess så har han ju varit liksom väldigt stoisk, väldigt så här sur och nu använder jag ordet lättvindigt, men lite så här autistiskt på skalan. Liksom det här geniet som bara är total fokus hela tiden.
I alla fall sen, schablonbilden av
ja, exakt. Precis. Tack att du hjälpte mig där. Det vill jag vara noga med. Ja. Men de sista historierna som utkom 1927, det var 12 små liksom korta historier som samlades under volymen The Casebook of Sherlock Holmes. Där är han liksom mycket mer känslomässig och ler och gråter och så här liksom. Mm-hmm. Författaren utforskade hans känsloregister lite grann. Och det har vi ju aldrig sett i någon adaption.
För det har man, för då, de har inte... Ah, okej.
Okay. Exakt. Så han, liksom när Benedict Cumberbatch spelar honom i den nyliga BBC-serien så ler han aldrig. Och det gör ju... Det gör ju väldigt mycket för hur vi så här uppfattar honom som gestalt.
Mm.
Och det är liksom då, för att om han skulle le eller dra, liksom bryta ihop och gråta, då får de betala massa pengar till
då är det fel
till släkten Doyle.
Aha, okay.
Så det tyckte jag var väldigt spännande, hur man liksom har hur man har uppfattat honom då.
Alltså det är ju intressant. Jag har kollat på serien Glee nu senaste tiden med min dotter. Vi är äntligen inne på säsong 2. Det är ju otroligt många avsnitt per säsong. Det är typ så här, jag vet inte, 25 avsnitt per säsong eller något sånt här. Helt sånt vanvittigt.
Julia Dreyfus, alltså...
Nej, inte det. Du tänker på Veep. Glee. Jaha, är ju förlåt. Den här serien. Det är... Det är lite mer barnvänlig. Li är egentligen en tonårsserie. Den är lite för vuxen för min dotter. Men vi spolar ibland ifall hon håller på att pussas så mycket. Och sådär. Ifall det är mycket sexanspelning och sånt så spolar vi lite. Men vi kollar på den ihop så det är okej. Men det handlar ju om ett gäng ungdomar i USA som ska börja, eller som håller på är med i en sån här Glee Club. Alltså som är med i en uppträda artist, vad heter det? Sång- och dansmusikalklubb, om man ska säga. Och det här var ju den första serien av genombrottet för Ryan Murphy, som också kände för exempel American Horror Story och en rad andra. Nu gjorde han senast den här dans, så här ballroom dans, alltså så här queera dansserien på Netflix. Han har gjort en serie som heter Hollywood på Netflix, som jag tyckte också var rätt kul. Mm. Också The Politician på Netflix. Han fick liksom, efter han gjorde Glee, som blev en sån otrolig framgång, alltså en av världens mest eller USAs mest framgångsrika tv-serier någonsin. Så,
ja, nu är jag med. Ja, det är den, det är The musikalserie.
Just exakt.
Ja, men
efter jag gjorde den så fick han i princip fria händer från Netflix. Han fick typ en deal med Netflix och gör vad du vill. Typ. Så att nu är det som att han har tagit över hela... Alltså han har dominerat senaste årtiondet. Och gjort, han är själv gay och typ gift och har barn och sådär. Så hela, alla hans serier har ju en queer-anknytning. Och han, jag tror att jag skulle kunna säga att... Alltså, intressant med Glee, nu man kollar på det i efterhand. Jag kollade på första säsongen, eller första avsnittet i alla fall, när den kom då för mer än 10 år sedan. Det var ju när min dotter... innan hon föddes, eller precis när hon var liten. Och jag minns att liksom, det var ju en annan tid, och då var det ju så otroligt revolutionerande för att den hade ut den här casten som är liksom, en sitter i rullstol, en är svart, en är American, Asian American, en är gay och öppen med det, och en är lite värsting, och en är populär quarterback, och liksom, de har hittat så här, alla de här stereotyperna och representeras i gruppen. Och det var ju väldigt revolutionerande då att det var en så pass blandad cast, alltså diverse cast, liksom en judisk, en kristen och så där. Men det var ju en tid när vi fortfarande var ganska dominerat av så här, alla har blont hår, alla är vita i serien, eller alla är straight och så vidare.
Mm.
Och hade det varit idag hade det förmodligen varit en person som var trans också, om man tänker så. Alltså det hade ju varit en annan nu har vi ytterligare fler lager i den här diskussionen. Mm. Men då var det ju verkligen så revolutionerande, och den kom ju säkert rätt i tiden också. Alltså det var ju inte så Ryan Murphys, tack vare honom, som plötsligt folk insåg att det var okej och var olika. Men det kom ju i en tid när folk var redo för den här förändringen. Men den var ju väldigt revolutionär, för det var ju ändå en familjeserie som blev väldigt populär. Och jag vet att det var ett avsnitt som sändes i samband med typ så här, vad heter den här American football-matchen som är varje år. Och det var så här,
alltså Super Bowl.
Ja, typ så. Och det var så här, mest tittade avsnitt någonsin av någon tv-serie i USA. Det var så här, helt otroligt många som kollade på det. Jag kollade på Wikipedia, det var så här, typ 10 miljoner tittare på avsnitt. Och det var ju när det visades. Alltså det här var ju på riktig tv, det var ju inte på streaming då.
Nej.
Och det blev ju så otroligt serie. Och intressant att det som har hänt sen med de här skådespelarna är ju att de var ju alla väldigt unga då. De flesta var ju, några var ju tonåringar fortfarande, men de andra var ju så här early 20s. De har ju inte haft så jättebra karriär, någon av dem. Flera stycken har ju dött. Någon av heroin och liksom, det har varit jättemycket knark och olyckor. Någon har åkt fast för att han typ var pedofil eller någonting. Alltså de var helt så här, det var jättedramatiskt omkring de här. Och väldigt få har ju haft en karriär efter Glee som pågick då väldigt många år. Så de har ju säkert haft ett bra tid. Men det var ju en intressant serie på det sättet, för den verkligen så här förändrade, tror jag, diskussionen väldigt mycket. Och det som är så intressant när man tittar på det så här i efterhand är ju att Kurt, som är seriens gay-person, och en intressant liten trivia här är att när de kastade för serien och letade efter skådespelare, då upptäckte de Kurt, han ansökte då. Och då kom det fram att han var ju sig själv. Alltså den personen han är i serien. Han var en ung, öppet gay kille i en liten småstad. Han höll på att sjunga. Han hade massa engagemang. Och Ryan Murphy då, som blev så inspirerad av den här unga personen som ville vara med i serien, att han skapade karaktären Kurt efter honom. Så att Kurt, karaktären fin. Alltså serien är inspirerad av skådespelaren själv. För att han inspirerade honom så mycket. Så man följer hans bana, att han är så utstött för att han är öppet gay, och sen äntligen mot slutet av, eller bara säsong 2, så träffar han äntligen en kille, och då är man ju så investerad i hans utanförskap. Han är mobbad och han liksom ensam, och alla andra är ihop med någon och han är utanför och sådär. Och så när han äntligen träffar kärleken, då blir man ju så, man blir överlycklig för hans skull. Och jag tänker att den upplevelsen att vanliga amerikaner tittar på det här som kanske är lite så allmänt homofoba och får följa den här stackars killen och sen se hur lycklig han får kärlek och han blir uppskattad. Alltså jag tror att det har gjort så otroligt mycket för så många människor att sen påverka synen på saker och ting. Så att, jag tror inte man kan riktigt underskatta Glees påverkan av samhället i stort, för det, just för att det var så enormt. Hela, och också Ryan Murphy, hur han har påverkat amerikansk kultur. Alltså det är helt ofattbart hur en person kan göra så stort avtryck. En annan intressant liten trivia är att Gwyneth Paltrow spelar en vikarie i två avsnitt. Och hon träffar då Ryan Murphy som gjorde serien, gjorde den ihop med en annan kille. Och den andra killen då är straight. Och han träffar då Gwyneth Paltrow under inspelningen och de blir ihop. Så de har varit gifta nu i 10 år. Ja, så att Gwyneth Paltrows andra man, hon var ju först ihop med Chris Martin som sjunger i Coldplay. Ja, men sen är de slut och så var hon singel något år och så träffar hon den här mannen då under inspelningen av Glee. Och nu, så medskaparen till Glee är hon ju gift med. Hon är också med sen i The Politician som är en annan serie som Ryan Murphy har gjort. Som jag tycker är jättebra, som jag kan verkligen rekommendera. Där spelar hon mamman och är jätterolig verkligen. Hon spelar typ sig själv, hon är jätterolig i den serien. Och, så jag, nu förstår jag ju varför. Nu fattar jag efterhand, bara, det är därför hon dök upp i, antagligen då för att hon är kompis med gänget så att säga.
Ja,
det här är lite trivia. Jag tänker också så här, jag lyssnade på en intervju för många år sedan med det här gänget som höll bakom Baksmällan, du vet den här jättesuccesframgångsrika filmen. Mm. Och jag kanske pratade med på dem tidigare, men det var så här Jonah Hill och alla de här gänget som sen blev jättestora, ett helt gäng.
Just det, ja.
Och det var just det, de var ju ett kompisgäng som gjorde små filmer ihop. Och sen blev det, när han blev framgångsrik, då tog han med sina kompisar. Men jag vill att mina kompisar ska vara med i en biroll. Och sen blev ju alla plötsligt framgångsrika för att de hjälptes åt. Så det är ju också, det var ju inte riktigt nepotism. Det är ju mer så här, jag vill jobba med mina polare typ. Så det kan ju,
men verkligen.
Alltså, i efterhand ser det ut som nepotism, men det var ju inte det. För de var ju alla okända från början.
Men det funkar ju ganska ofta sådär, som sådär, när det var den här italienska vågen på 70-talet med liksom Scorsese och Francis Ford Coppola. De höll ju på liksom, bollade De Niro och Al Pacino och de där.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Mellan sig. De vill ju liksom bara hänga och käka mat.
Jaha, är det så?
Ja, och sedermera George Lucas och Steven Spielberg. Och så, de håller ju på att liksom kasta samma personer hela tiden.
Och för att de bara vill umgås liksom.
Ja, äta pasta.
Ja, men nej, men alltså, det är som för dig tänker jag i din bransch. Jag jobbar ju själv, men jag tänker för dig att du vill ju också jobba med folk du tycker och trivs med. Liksom.
Verkligen. Och mitt jobb är ju liksom att hitta kompisar egentligen. Kompisar med talang. Det är, så här, det är också en grej varför jag aldrig så här firar grej med folk på kvällen. För att jag hänger med mina kompisar hela dagarna. Så att jag är så trött på dem sen och vill så här, vara med min familj bara. Och slappna av, hitta mig själv.
Vad har du tänkt på mer nu då?
Alltså jag har varit, vad ska man säga, fängslad av en liten pseudo-tv-serie kan jag säga. Det kanske var därför jag hade Julia Dreyfus. Hon heter nog mer. Men alltså hon som spelar Elaine i Seinfeld och då i Veep. För att jag upptäckte vi pratar ofta om AI, men det är för att AI är halva vår nöjeskulturbransch nu för tiden. Jag upptäckte ett Twitch-konto. Twitch är ungefär som, man kan säga att det är som YouTube, fast det är mycket mer nischat för så här livesändningar. gaming och så här streaming typ. Känner du till Twitch?
Ja, tack vare att min dotter är intresserad av att gamea så vet jag det. Ja. Att man kan streama live.
Ja, och de var lite tidiga med så här... Alltså dels så gör de det väldigt enkelt för en, men de var också tidiga med att liksom göra kommentarer så här snabbt till att det är en chatt liksom som pågår hela tiden.
Ja, okej. Okay. Mm.
Så att folk känner sig deltagande. Men där hittade jag en kanal i alla fall som heter Watch Me Forever och en livesändning som pågår där just nu faktiskt som heter Nothing Forever, och det är en AI-genererad Seinfeld-pastisch.
Ja, just det. Ja, jag har hört om det här. Ja.
Som bara rullar typiska liksom nonsens-humorgrejer à la Seinfeld. Och tanken är då att alltså man kan gå in, det repriceras inte. Ibland tar folk ut klipp och så här, här funkade det typ. För att den bara mixar de här dumma karaktärerna och ibland blir det kul. Så att det är liksom, alltså Seinfeld är ju otroligt bra skriven, men mycket utav det kommer ju ur en så här absurdism eller så här, vad roligt det visade sig vara att upprepa det här skämtet eller ordet eller ordstävet eller så här. Att det handlar ju så mycket om så här en nyfikenhet i till exempel språk, att så här, fan vad dumt det här blev och så. Så lite blir liksom att titta på det här, det blir som att man är nyfiken på så här, ska det genom en ren slump, ska jag liksom upptäcka det roliga här? Det är lite upp till så här tittaren själv att se när det blir kul. Som att idag så bara gick jag in och så såg jag att så här, det pågick ett bråk mellan så här George-karaktären och Elaine, för att George hade varit på kaféet. Nu kallar jag honom George, men det här är ju liksom... Ja, det är copyright intrång. Så de heter ju ingenting liksom.
Aha,
men den som liknar George säger då så här... Det var en kille på kaféet idag som beställde en trippel espresso. Jaha, ja, det var väl gott. Ja, men jag blev förbannad, för varför beställde han inte bara en espresso och tog två refills? Så här.
Aha, så här, det kunde jag. Nästan kul.
Det är ganska roligt. Så här...
det låter ju som ett Seinfeld-skämt faktiskt, fast lite
det
så
låter, det är jättelikt ett Seinfeld.
Ett urvattnat Seinfeld-skämt.
Ja, men de så här, och sen ser det ut som så här vråldålig Sims liksom. Det är väldigt tidig datagrafik liksom. Så att det är liksom roligt i sig att det är så fult och liksom så här smutsigt.
Jag loggar in på det här ChatGPT, som är den här appen då som alla snackar om nu, som skapar då text, kan skapa text. Om man genererar, man ställer bara en fråga, och då testade jag så här, kan du skriva en krönika om föräldraskap i stilen av Ida Tirén på svenska, skrev jag. Och de skrev en krönika, och det var ju, alltså det sjuka är att den var ju typ formatet och längden av en krönika som kom. Alltså det här kom på några minuter. Den matades framför mina ögon. Så jag skriver väldigt snabbt. Så det var ungefär den hastigheten jag skriver. Eller kanske lite snabbare än mig. Så det var lite som att jag själv såg framför mig hur jag skrev en bla 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 krönika. Det var verkligen som att jag skulle bara så bla 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 fylla en sida. Typ. Om någon bara säger, kan du fylla upp den här sidan? Vi måste ha någon text här. Kan du skriva någonting? Så var det typ. Och det var ju verkligen... Jag vet inte hur den här datorn fungerar, men den har ju plockat upp förmodligen... Jag har skrivit mycket artiklar om föräldraskap, eller debattartiklar om föräldraskap under årens lopp. Så på något sätt fångade den ju upp då min stil. Man kände ju igen min röst, typ, tyckte jag. Jag upplevde inte att det var min röst. Och så var det så här, ja, det är inte, man måste vara närvarande som förälder, och det finns inget rätt eller fel, men man måste... Så här, alltså det var ju så här som en urvattnad version av mina krönikor. Alltså det var verkligen... Ja. Jag kände ju igen min röst, jag kände igen lite olika idéer. Vissa saker kunde jag ju se att de har tagit ur någon text och skrivit om. Alltså jag kunde känna, jag bara, men det här skrev jag nog i någon text i Aftonbladet någon gång. Så jag kunde känna igen ord. Och på något sätt liksom matades det här fram, krönikan. Det sa ju egentligen ingenting. Det var ju som bara bla, 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 bla. Men det var ju ändå på något sätt min ton. Och det var ju idéer som liknade mina idéer. Så det var lite så uncanny valley. För det var nästan jag, fast ändå inte. Så den här idén att... Så jag förstår ju nu att det här rädslan många journalister har uttryckt av att de ska bli arbetslösa och sådär. Jag tror verkligen typ TT, sådana här man bara ska informera. Mm. Jag tror jag skrev om det här redan för 10 år sedan. Jag får inte ha skrivit artikel bara för typ 10 år sedan. Och då, alltid 10 år före mitt. Men att just att journalister och sånt kommer eventuellt att bli onödiga tack vare AI och sådär.
Mm.
Och då är det ju framförallt typ så pressmeddelande eller typ som TT, såna här korta rapporter. Nu var det mord
blurbs.
På det här stället.
Är det det som heter blurbs?
Nej, det tror jag inte. Mm. Blurbs är väl snarare så här, så brukar oftast, det kanske det kan vara också, men blurbs oftast är just det här citat från andra författare på baksidan
just
av en bok.
Det. Ja, det var något helt annat.
Ja, men det som är en liten notis eller så som kommer från typ, ja men typ från TT, så kommer det liksom, man matat in information man har fått från typ polisen eller vad det kan vara som har skrivit om det i några meningar, så det låter rimligt. Det kan ju nu en dator göra. Men att skriva en originell text som ändå har lite stunds, där befinner vi ju inte oss ännu. Så att, som jag upprepat tidigare här, vi pratat om konst och sådär med AI, alltså det finns, det går ju att göra det ganska intressant, men det behöver ju vara någon som kan kurera det här, som kan redigera. Alltså du behöver fortfarande en redaktör till texten. Du kan inte bara pumpa ut. Men
nej.
Och de har ju kämpat med det här på universiteten, alltså det kanske jag sagt förut, men de har ju sagt det att det går ju väldigt svårt att urskilja en AI-genererad uppsats till exempel. Så det går ju, det kommer ju bli en hel del fusk på det sättet. Då kräver det ju ännu mer att man har andra sätt att bedöma texter på.
Ja, för att en vetenskaplig text ska ju inte vara personlig. Liksom, i första hand.
Jag läste häromdagen om en domare någonstans i, var det Nord- eller Sydamerika, som hade använt AI för att skriva ihop sin självaste text. Aha. Sin dom. Men, oh, wow. det är ju också mycket sådana text som skrivs i många yrken som bara ska skrivas. Så man egentligen bara kunde mata in några ord och så bara skriva text baserat på det här. Så det kanske inte behöver vara negativt heller, för det är ju mycket tid som bara går till folk att skriva, mata ihop text.
Intressant. Ja, men det är roligt att det säger, för att den kan ju i alla fall form. Alltså form är väldigt basic. Om man laddar in en massa artiklar så återkommer det ju en form, liksom. Säg kröniker eller någonting.
Ja, precis.
Det är ju liksom en viss längd. Den här ska vara 1000 tecken typ. Och så ska det vara uppdelat i så här många stycken och slutklämmen ska vara så här lång. Det finns ju liksom, det många är ju lika där, kröniker och sånt där. Det är roligt i den här Seinfeld-botten då att skratten kommer på den tid som där de brukar ligga. Så skratten har de fått att ligga i samma rytm.
Timingen.
Liksom. Ja. Men talet genererar inte skämt alltid i det tempot. Så ibland kommer det är också en så här psykogrej som är fascinerande, att ibland kommer ett asgarv innan slutklämmen. Och det blir också ett så här, då liknar det ett så här konstprojekt eller någon performance eller så här. Alltså jag är ganska fascinerad, och jag kan tänka mig att det är många som tänker att det här kan vara så här framtidens eftermiddags, när TV:n står på eftermiddagen, alltså att det är så här endless hem till gården eller endless skilda världar. Alltså att det bara så här...
Just det, en såpa.
För att exakt, för att det uppfyller ungefär samma krav. För att jag tror jag har sett Seinfeld-serien kanske 1,5-2 gånger. Alltså 2 varv. Så att nyhetens behag är borta för
just
mig.
Det.
Jag kan aldrig få, om jag inte glömmer bort det och så här, eller ser dem om 20 år eller så där, då kan jag liksom återupptäcka det. Men det här har över originalet, det är ju att allting är nytt hela tiden.
Jo.
Så att jag får ju en
viss del. Det är bekant med nytt. Du får ändå en hit.
Jag får en
liksom
viss del liksom tillfredsställt på något vis. Och det är ju väldigt många nya så här referenser. Alltså de tar ju så här bara, det här nya kaféet, tänk om de bara kommer ta betalt i bitcoins eller så här. That would be a disaster. Att det, den kan ju ändå utforska liksom massa nya områden som inte existerade då på 90-talet tidigt.
Just det.
Men jag tänker också att det är så här, jag har faktiskt installerat eller reggat mig för den här chattbotten nu i veckan, för att jag tänkte, nästa vecka ska jag, nu hann jag inte den här veckan, men jag ska börja skriva lite låttexter till en massa idéer. Och då är det ofta så här, man skriver ofta låttexter, i mitt fall då, till andra artister. Och så gör man det som demos och så skickar man iväg det och så säger de så här, jättebra låt men jag vill ändra all text. Så egentligen så är det inte så viktigt vad som står där första gången. Men det kan ändå ta liksom skitlång tid. Så att man bara så här rimmar ihop några grejer och sen...
Det är som så här, lorem ipsum, motsvarande. Ja, ja. när man gör grafisk design så står det ju alltid så, lorem ipsum, för att man ska ha text att jobba med i designen.
Ja, men precis. Mm. Så att det är ju i princip, alltså första gången är jag kommer ofta på liksom en hel vers, bara så här, pang, på några sekunder. Och sen så... Mm. Men då har jag inte texten. Så då blir det att man och då kan man så här mata in formen i den här chattbotten och så här,
men gud,
här har en text. Men då tänker jag att då måste, det är väldigt smidigt för mig då. Alltså som ett verktyg. Men jag måste ju fortfarande säga så här, skriv en text på så här många rader som handlar om en kille som ska på en dejt men tappar sin nyckel och blir sen så att tjejen träffar en annan där liksom. Alltså jag måste hitta på någonting. Och det gör man ju alldeles för sällan. Alltså bara det scenariot som jag skrev nu tycker jag är ganska intressant för en låttext liksom. Så att så, det kan ju driva en till att upptäcka sådana verktyg i sitt eget arbete också. För att ofta när man så här börjar skriva en text så så är man helt clueless liksom.
Ja, man kan bara ha några ord eller något rim eller någonting.
Ja, så att man kan lära sig genom AI också att man, så här, man ger de instruktioner man skulle behöva säga till en AI kan man lära sig att säga till sig själv. Ja. Att, så här, att man kommer på ett ämne liksom. För då är det 1000 gånger lättare att skriva en text.
Vill du höra Idas, nu fyllde jag igen i den här botten då. Nu blev det en annan krönika när jag sa samma sak. Men det låter ungefär lite liknande. Vill du höra lite av Ida, en krönika om föräldraskap i stilen av Ida Thirén?
Gärna.
Föräldraskap är en resa fylld med höjder och dalar. Full av utmaningar och belöningar. Det är en resa som kräver allt av en, men samtidigt ger allt tillbaka. När vi blir föräldrar är vi plötsligt ansvariga för en annan människas liv och vi måste lära oss att navigera världen på ett helt nytt sätt. Vi måste lära oss att vara kärleksfulla och tålmodiga, men också stadiga och beslutsamma. Föräldraskap är en jättestor utmaning, men det är också en av de mest givande upplevelserna som vi kan ha. När vi ser våra barn växa ut, det fortsätter. Men föräldraskap är också en resa som kräver självreflektion. Bla 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 bla. Och så fortsätter det. Alltså, det är en text, det ser ut som en krönika. Det var 5-6 stycken, ungefär den längden. Men det säger absolut ingenting. Alltså, det låter ju bra. Ungefär som du säger.
Det låter som en Instagram-text från någon som är väldigt...
Exakt. Det är så här, nu ska jag vara lite djup och lägga upp en bild på mitt barn. Exakt.
Ja.
Och det är så här, ja, det låter nästan rätt, men det säger ju ingenting. Ja, det är svårt att vara förälder. Mm. Jaha, det säger det fast med
gillar ju folk ord. Det är liksom, det finns ju något bekräftande i ens tanke där. Om man bara kommer på, om man är trött och bara kommer på liksom klyschiga, om man inte riktigt pallar med djup i sitt liv, då kan ju det där vara ganska skönt att läsa. Ja. Det är ofta så man liksom hitta en influencer som passar en eller något. Som är liksom lite chewing gum i sitt...
Och så här lagom nivå kanske vad man behöver.
Mm.
Alltså som jag har PMS och vill typ läsa Hänt i veckan. Alltså så. Alltså.
Ja.
Och käka choklad. Jag bara, jag vill skvallertidning. Nu var det länge sedan.
Ja, men då förut, skulle du kunna...
förut brukade jag köpa skvallertidning typ så här, veckan nu när jag hade PMS. Men nu har jag inte gjort det på länge. Men det var ganska skönt. Och så här.
Ja.
Det är något riktigt dumt typ, så jag inte behöver tänka.
Det får ju aldrig avvika från det dumma. Liksom. Då slänger man ju tidningen. Om det skulle liksom komma in en Ida Thirén-text
Nej.
I Hänt Extra. Det, skulle liksom
det, får inte vara något som, det får inte vara något som kräver någonting. Okej, alla mina texter kanske inte kräver så mycket. Det kanske var dumt att använda dig själv som exempel. Men det får inte vara en så här kulturtext. Det ska vara så här idiotiska kommentarer och bilder. Ja, typ. Ja.
Verkligen.
Mm.
Ja, gud vad spännande. Vi har inte hört det sista om det här. Men jag kan lägga upp lite Seinfeld, eller förlåt, lite Nothing Forever-skämt på vår...
Just det.
Instagram, så så får ni se. Ja, men,
jag är jättespänd på vilka möjligheter det här kommer skapa typ för min dotter. För hon vill ju göra, både musik och film och allt möjligt sånt där. Hon kommer ju säkert, inom ett par år kommer hon ju kunna göra en film själv. Bara så här, jag vill göra en film. Och faktiskt kunna göra det utan att behöva sådär 100 miljoner kronor för att göra en film. Så att visst, det är klart att det är synd, men för vissa konstformer som är så otroligt dyra, typ film, där det faktiskt sällan blir av.
Eller animation.
Det är
just alltså...
Ja, precis. Exakt. Och där blir det ju sällan inte av för att det är för dyrt för människor. Där kommer vi ju se, där kommer det ändå bli en demokratisering, tänker jag. Att de som verkligen har en vision, som är konstnärer, de får plötsligt verktygen att skapa de här grejerna som annars hade behövt otroliga resurser. Mm. Så det kommer ju vara den positiva aspekten. Sen att folk känner att folks verk blir stulna och använda till grejer, så det är en helt annan diskussion och det är jättekomplicerat. Men vi kommer ju se, det kommer ju påverka oss i kulturen otroligt mycket.
Det där, ja, framförallt så
det där var
chatt-GPT-versionen
av AI. Det kommer påverka oss positivt negativt. Det var chatt-versionen.
Ja, men framförallt är det ju kört för oss över 25. Liksom. För att vi har ju inte den... Nej, men vi har ju ändå haft makten genom att jag talar för min generation nu, att vi håller ju i pengarna på något sätt. Att så här, det är pengarna som bestämmer vilka som får hålla på med kultur, som du säger. Mm. Och där har ju liksom musiktåget redan gått. Alltså jag är dömd för att min musik kostar pengar att tillverka. Jag blir omkörd dagligen varje sekund av folk som skiter i hur det ska låta och bara gör musik gratis, liksom.
Den billiga versionen.
Epidemic Sound eller Gangsta Rap eller liksom musik som görs på nätet. Inte vet jag.
Mm. Inte som dina dyra instrument, eller är det så du menar?
Exakt, ja.
Ja, precis. Jag fattar. Mm.
Ja. Men så där, det är ju väldigt spännande vad liksom den maktförflyttningen kommer göra.
Ja. Men vi kanske borde plugga in då den här AI, ett poddavsnitt av Kulturbarnen.
Ja. Hur skulle ni kanske lyssna på det
AI-genererat?
Just nu.
Ja, precis. Det kändes lite som att det har inte varit så AI-genererat. Det var de vanliga ämnena. Ida skriver en bok, Pontus gör en låt, klaga lite.
Ja, men exakt.
Lite nyfikna liksom, på samhället.
Att våra avsnitt alltid blir så här en timme typ. Det är så himla förutsägbart. Jag fattar inte.
Ja.
Det är ungefär för att det är exakt så mycket terapi vi behöver.
Ja, det här är för våran skull, våran terapi. Men jag tror att det kan vara lite skönt att folk är såhär, bara bekant, här kan jag få en timme, vet jag ungefär vad som kommer. Man gillar ju lite det också, att det är såhär, det är inte så chockerande.
Ja, gud ja. Vi brukar alltid avsluta med någon form av tips här. Och jag har sett en serie, förutom Last of Us, The Last of Us, som alla tittar på. Kanske även du, inte vet jag.
Nej,
den här HBO-serien, men det är så många som pratar om den så att jag orkar inte riktigt.
Nej,
men det är den
här
som är baserad på ett tv-spel som handlar om zombies. Och
just det.
Men det var inte den. Jag har sett på Disney Plus under deras flik Star, så har det kommit en krimserie som heter Under the Banner of Heaven, som jag tycker är spännande. Mm-hmm. Det är en ganska så här True Detective doftande dramaserie, då amerikansk, som kom ut i fjol med Andrew Garfield i huvudrollen. Han är en brittisk skådespelare som har blivit Golden Globe nominerad för den här rollen och tidigare vunnit det för någon annan roll. Han är mest känd för att han spelade Spider-Man i 2-3 filmer mellan Tobey Maguire och den senaste killen. Man känner igen honom, men han är väldigt duktig i alla fall. Brittisk skådespelare som spelar amerikaner. Och det är ett krimdrama som, när krim är som bäst, att den blandar religion med mord. Och i det här fallet så utspelar sig i en liten stad i USA som, där alla är mormoner. Han spelar då en religiös detektiv, eller en polis. Vad heter det? Detektiv. Alltså
En
polis.
Mm. Ja, en kriminalare.
Utreder. Ja, exakt. Som liksom får brottas med det här att han är djupt troende och att de förövarna är djupt troende och offren är djupt troende. Så det blir lite spännande clashar och lite så här, ja, bejaka fanatism och sånt liksom i det. Men det, den är också rolig att titta på för att den är ganska ojämn i regin och i klippning och sådär. Att den liksom, den känns lite oerfaren eller experimentell för att han spelar på ett så här typiskt Hollywood-star-sätt som är väldigt bra. Att han filmas ofta i så här 3/4 profil och levererar sina lines liksom på ett väldigt bestående sätt. Och sen är det några som man märker liksom har tagits in från casting som inte är så noga prioriterade. Och sen är det en brorsa i en stor familj som spelar som så här Heath Ledger eller Max von Sydow, är väldigt så här skandinavisk och uttrycksfull teatral i sin skådespelarkonst, som han heter Dan i serien. Och man märker att han får väldigt mycket längre klipp och liksom mycket mer speltid bara för att han är så bra. Så de har liksom, liksom klippningen liksom väger för honom. Och det blir roligt att titta på, men det är också kul att observera att det är liksom helt olika skolor och egentligen kaliber av skådespeleri som clashar. Men det, så jag kan rekommendera den ur den. Den är ganska ojämn, men liksom kul att kolla på.
Okay.
För den sakens skull.
Och jag kan tipsa om några diktsamlingar som har kommit hyfsat nyligen. En heter 54, och det är 54 dikter i den här boken. Och den är skriven av en man som heter Nelson Ball, som dog 2019, så han är död nu. Han är kanadensisk poet. Och han har översatts av Charlotte Jung och Eva Ribitsch, trombon. Och det är lite, alltså stilen är lite så här intressant, för den är liksom lite så zen, det är lite så här japansk, nästan lite japansk, sen väldigt enkel och väldigt clean. Och jag tänkte bara läsa upp någon dikt så man får en liten känsla för hur det låter. Här är en dikt som heter Färdas. En väg i tät dimma känns längre, mycket längre, nästan utan slut. Det är väldigt korta, nästan lite så här haiku, japansk haiku-stil. Ja. Här har vi ett exempel, landskap. Slöjor av regn, blekt grå, döljer detalj, gör obskyrt. Och jag tycker det är så intressant just alltså, så här korta dikter som ändå, man får ändå väldigt klar bild i tankarna vad det här är för någonting. Alltså, du bara några få ord så har du skapat ett helt, en hel scen typ. Och det tycker jag är så himla intressant. Och sen vill jag också passa på att tipsa om Louise Glick. Har jag tipsat om den i podden redan? Jag kommer inte ihåg.
Ja, jag vet inte. Men det där förra lät ju härligt. Det är nästan som så här rebusar. Fast utan det, utan det finurliga.
Eller vad, men det känns som att du skulle kunna gilla den där stilen lite. Det kan vara inspirerande, tänker jag.
Ja,
det som jag tycker är intressant med dikter, alltså, jag tycker det är intressant, tycker om att läsa diktsamlingar just för att det inspirerar mig i mitt skapande. Även om jag inte är poet på det sättet. Eller jag har väl i stundtals poetisk stil, kan man säga. Men jag skriver ju inte diktsamlingar på det sättet. Men jag inspireras ju mycket av dikter. Och jag tänker att det är många som skulle kunna använda sig av dikter för att röra om i tankarna lite grann. Till exempel du som är låtskrivare, det är ju väldigt bra att plocka upp en diktsamling ibland och bara inspireras lite grann. En annan diktsamling är då Louise Glick, som Glick heter, det är inte Gluck som jag trodde, utan det är Glick, som fick Nobelpriset här om året. Hennes nya bok har precis kommit och den heter Vinterrecept från kollektivet. Och den är lite så här mystisk på något sätt. Den skildrar, hon börjar själv närma sig 80-årsåldern, så hon är gammal nu. Och den här boken handlar mycket om att vara väldigt gammal och döden ligger nära. Och det är hennes 12:e diktsamling. Och jag tycker den är väldigt fin och den har väldigt intressanta så här, den hoppar mellan mackor, så här, ciabatta med mossa som säljs i någon slags kinesisk miljö, svält, drömska sekvenser, metaforer, judisk kultur, taoism.
Oh, wow.
Ja, jag tycker den är väldigt intressant att läsa och jag kan rekommendera att plocka upp den här, eller jag har inte läst alla hennes böcker eller så, men jag är lite sugen på det faktiskt. Men den är väldigt, bara så apropå att röra om tankarna lite grann, och det, sånt där tror jag kommer ta ett tag innan AI avslutningsvis kan göra på det här sättet, för det krävs någonting mer än bara slänga ut i ord för att det ska bli.
Nej, men exakt, men det är det som är liksom det här, sista jag ska säga om det här Seinfeld-ishet är att man blir ju, man ställs ju i rollen som redaktör på något vis.
Man får ju
klippa och klistra själv. Så här, vad får jag för upplevelse? Jag vill verkligen så här, se det inom andra genrer också.
Mm.
Att man kan så här sampla typ.
Just det. Ja, nej men vi helt enkelt får återkomma. Den diskussionen kommer att fortsätta. Vi får höra om det här. Och tack för att ni lyssnar och tipsa gärna en kompis som vill ha en avslappnande och mysig stund med oss.
Bearbeta livet. Vi har inte nämnt Mello ens på hela avsnittet.
Nej. Det kommer nog hinnas med det också under vårens lopp. Vi hörs nästa vecka, Pontus, och alla som lyssnar. Ha en fin vecka med er allihopa. Stort
ha det bra. Hej då.
Hej då.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.